Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 149 av Framgångspodden. Och det här är faktiskt ett väldigt speciellt avsnitt. För det är nämligen influensen och min flickvän Ida Varg. Om jag kan säga så här, att mycket av det jag gör har lärt mig av henne. Bland annat den vegetariska kosten, mina morgonrutiner, hur man blir väldigt effektiv, men också hur man blir stor på social media. Och jag skulle kunna säga att hon var en av orsakerna till att jag fick självförtroendet att starta den här podcasten. Om jag skulle berätta lite om den här lilla tjejen, så är det en envis tjej från Åmål med väldigt stora drömmar, fin utstrålning, och hennes envishet är enorm, och den har tagit henne från den lilla staden eller orten med några tusentals invånare till att idag vara en av Sveriges största influencer med hundratusentals följare varje dag. Och det är flera bolag också, bland annat veloteket.se, som är en stor hälsokostbutik på nätet. Hennes fokus ligger på YouTube, där ni kan bara söka på Ida Varg, så får ni upp jättemycket roliga, konstiga, knasiga filmer. och där jag också gör en del sjuka saker i Faktiskt Mondra med mig på. Vi pratar om hur man blir stor på social media, varför hon aldrig kollar på negativa nyheter och skräckfilm. Sen går vi faktiskt in på väldigt personliga saker också, för jag kände att ska jag ha med henne nu så måste jag ställa frågor som vi aldrig pratar om, och det är om vi ska eller när vi ska skaffa barn och massor om giftermål. Så att hoppas du gillar det här avsnittet med en av mina absolut största förebilder, Ida Warg.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Palleros.
Välkommen Ida Warg till Framgångspodden!
Ja, tack ska du ha!
Kan du vara den absolut bästa gästen som någonsin gästat Framgångspodden?
Skulle kanske kunna vara det.
Tycker du att du är det?
Nej, vad tycker du? Nu får du, du får svara på den här.
Du är ju då min sambo.
Mm.
Och jag skulle ha svårt att inte svara ja på den.
Precis.
Men sen är du också en av mina största förebilder. Och mycket av det jag gör, gör jag för att du gör det, kort och gott.
Mm.
Så jag skulle säga som så här, svar ja.
Åh, vilken ära. Det känns verkligen trevligt att få vara med här.
Känner du dig välkommen?
Jag känner mig jättevälkommen. Jag sitter inlindad i en filt här för det var så kallt ute.
Du fryser väldigt mycket av dig.
Ja, jättemycket. Du vet ju det. Fast det är inte så konstigt för du är ju otroligt varm.
Svinvarm.
Så du öppnar ju dörrar året om. Alltså på vidgavel står det när det är liksom -10 ute. Det är inte konstigt att jag fryser. För alla andra som kommer hem till oss fryser också, kan jag säga.
Ja, jag vet. Men en riktigt sjuk grej vi gjorde förut när vi var hemma hos dina föräldrar, Olle och Paula.
Mm.
Det är att Olle, din pappa då, han tog en sån här värmepistol och sköt på dina fötter och händer.
Det...
Och du hade typ, helt seriöst, det var typ minusgrader på dem. En vanlig människa har typ så här, kanske 37-38 grader. Du hade typ 10 grader på dina händer och fötter.
Så här var det, pappa. Okej, Pallan är väldigt bra på att överdriva här, va? Det var en sån här, han jobbar inom kommunen och mäter vatten. Så man kan se vart det kommer in liksom, luft i fönster och så. Så han kan se grader på saker och ting. Och en vanlig fot kanske ska vara 37 grader, min var 21. Så att min var blå när man kollar den här. Den ska liksom vara orange-röd, men min var blå. Och mina händer också, så jag har väldigt dålig cirkulation i fötterna.
Men till det här att du är en stor förebild till mig. Någonting som du gör, som jag tycker också är extremt intressant, är din morgonrutin. Ta oss med där du är. Från kvällen innan, när du släcker lampan, till när du vaknar.
Jag sätter i öronpropparna.
Vad är det för öronproppar?
Silikonöronproppar, för att det blir bäst ljuddämpning med dem. Vi bor ju som sagt på en trafikerad väg. Och du öppnar som sagt dörren. Så man måste sova med öronproppar.
Och det kan man typ köpa överallt. Silikonöronproppar. De har ju också. Det är ju typ tveklöst bästa.
Ja, de är riktigt bra. Det täcker alla ljud typ. Och sen somnar in. Sover min skönhetssömn. Vaknar. Jag ställer inte klockan. Jag ställer inte klockan så ofta. Om jag inte behöver.
Och här är en svin häftig detalj. Du ställer inte klockan. Det gör typ 1% av 1 miljon människor.
Men jag gillar inte grejen med klockan. Jag blir lite stressad av klockan att den ska ringa. Men oftast vaknar jag ändå runt 7-8 någon gång.
Och det där
beroende på när jag har gått och lagt mig.
Men många av världens mest framgångsrika personer, de gör exakt samma som du.
Är det sant?
Ja, de ställer inte klockan. Och det är också en nyckel till att leva längre. Att man låter kroppen vakna när man själv vill det.
Ja, men jag känner när jag kan ha den lyxen så kan jag väl göra det. Och så kan jag jobba lite senare istället. Det passar mig mycket bättre. Men jag vaknar ju 7:30 ändå. För att vi går ju och lägger oss vid 10:30-11. Så att jag får ju mina timmar. Och sen så går jag upp, tar mina kosttillskott. Väldigt, väldigt viktig del för mig. För att jag mår mycket bättre av att ha just kosttillskott. Mina vitaminer, mineraler, spirulina, chlorella.
Vad är det för något exakt du tar?
Det är lite olika perioder, för jag går ju till en naturläkare som kollar exakt vilka grejer jag ska ta. Men just nu så tar jag järn, jag tar B12.
Berätta bara kort, vad varje grej är bra för? Du tar järn, varför tar du det?
Nej, men alltså, det är många kvinnor som kan ha brist på järn. Då känner man, har man järnbrist så kan man vara lite trött och lite yr kanske och sådär. Alltså det kan vara bra att gå och kolla om man känner sig ständigt trött. Så jag tar järn, D-vitamin, det får man ju egentligen i sig av solen. Så vi svenskar behöver ju D-vitamin nu på vintern.
Vad är D-vitamin bra för?
Nej, men det är ju bra för det mesta. Så alla vitaminer och mineraler är ju bra för det mesta. Men man ska ju inte överdosera om man inte har brist eller låga nivåer av det.
Du, när vi var i Marbella här om
då tog veckorna, inte jag D-vitamin.
Men då hörde jag att de hade typ en så här house party där de tryckte in D-vitamin i rumpan på varandra.
Mm, det var B-vitamin, det var B12.
Jaha.
B12 tar jag också i sugtablett. Men sen så, jag vet inte, jag kan inte alls där. Jag vet att de gör det i USA också, just sprutar in vitaminer i kroppen och att det skulle vara väldigt, väldigt bra. Men de jag har inte typ gjort research på det, men jag kan tänka mig att det är stora doser man sprutar in som kanske inte tas upp. Jag vet inte hur länge det håller.
Men den där familjen som vi träffade, de berättade ju att de hade typ ett house party. Ja. Alla ställde sig på typ alla fyra, drog av sig brallorna. Sen var det en av dem, alla stod med brallorna neddragna, som tryck in den här sprutan i rumpan på dem. Och sen gick de så här, tryck in sprutan i rumpan, drog ur. Och sen tryck in sprutan i rumpan, drog ur. Det var helt sjukt ju.
Jag vet, men det är ganska vanligt. I USA så jag håller dem in på, eller de har typ dropp. De kommer hem så får man sitta i typ vitamindropp. Så det kommer säkert komma till Sverige också. Men jag tar i alla fall mina vitaminer i munnen. Så B12 tar jag också. Jag tar spirulina, jag tar chlorella.
Spirulina och chlorella?
Ja.
Var det inte någon av dem som kom från rymden i grunden?
Nej, så här var det. Det var några som skulle åka upp i rymden. Och för att då
de var från jävla asteroid, alltså, och de har kommit en meteor.
Nej, det är ju alger. Så det kommer ju från havet. Men i alla fall, det var några som skulle åka upp i rymden. Och då behövde de ett näringsämne som, ja, men som man kunde överleva på om man skulle fastna där. Och då upptäckte de då spirulina. Och hade med sig spirulina upp i rymden. För att det är så otroligt näringsrikt med spirulina. Det innehåller de flesta vitaminer, mineraler, protein, aminosyror. Ja, så det är väldigt, väldigt bra livsmedel helt enkelt.
Jajamän.
Det tar jag varje dag.
Och efter?
Efter det, gud, vi är på min morgonrutin. Efter det så kokar jag vatten, pressar citron och dricker vatten med citron. För att jag glömmer oftast dricka på kvällen. Så jag är väldigt, väldigt uttorkad när jag vaknar.
Det handlar om att du inte vill gå på toaletten på natten och kissa för mycket.
Precis, för att jag går upp och kissar då om jag ska hålla på och dricka på kvällen. Så då dricker jag en stor kopp med citronvatten. Och sen så yogar jag i typ 15-20 minuter och avslutar med meditation. Och ibland innan yogan så kör jag även lite shaking. Och det är, man står och skakar. Och det kanske låter väldigt flummigt, men det är min kära yogakompis Josefin Bengtsson som har introducerat det här för både dig och mig. Och det är en läkeform, den äldsta läkeformen, eller vad det nu är hon säger. Men jag mår väldigt, väldigt bra av det. Om jag känner mig stressad, arg, irriterad, för då känner jag att jag bara kan skaka av allting.
Och om vi bara kör lite shaking här nu då. Kan du bara köra lite så?
Man kan inte sitta och skaka. Man måste stå.
Men lite.
Man ska...
Sådär typ. Sådär ska nu Ida skakar. Shake your booty. Shake your booty. Wow, bra, snyggt. Vi slänger ut även Idas shaking och hennes morgonrutin i nyhetsbrevet. Har du inte nyhetsbrevet, gå in på framgangspodden.se och signa upp det. Det är typ det bästa brevet som finns i nyheter.
Världsbäst.
Världs fucking bäst.
Du skickar ju med en rabattkod till min webbshop Velodeget också.
Det gör jag garanterat. Ah. Hur många procent? 100% rabatt. Allt gratis.
115 och få pengar om de köper.
Men hur många procent? 15.
15.
Det är bra. Det slänger vi in också.
Så se till att köpa D-vitamin nu. Det är viktigt.
Men du, till också din morgonrutin. Du har ju alltid en ögonmask på dig också. när du sover?
Nej, jag
du har inte det längre.
Nej,
med för dina
ögonfransar. Det är därför du försökte få mig att säga att jag hade ögonmask på mig, men jag har ju inte det.
Jag sover med det.
Jag började med det nu när vi var i Marbella, bara för att det var så inte så täckande gardiner. Men innan så hade jag ju sån här frans extension, så slutade jag med det, och sen slutade jag att ha den där masken även fast jag inte har såna här fransar. Så att jag har ju inte det så ofta. Men i alla fall, morgonrutinen fortsätter. Efter yogan går jag och lagar frukost, gärna smoothie bowls, för att det tycker jag är väldigt gott. Och många undrar, varför fan dricker du inte smoothie som vanliga människor gör? Men det gör jag för att jag tycker det är godare att äta dem i bowl. Och när man har topping på, så blir det liksom, när man tuggar maten så startar nedbrytningen. Så även om man dricker smoothie måste man låtsas tugga. Eller måste man inte, men får man ont i magen blir man lite svullen av vanlig smoothie, så kan det vara bra att testa att tugga sin smoothie. Ja, och sen sätter jag på mobilen efter jag har käkat frukost och börjar svara på mejl och så. Och jag har gärna inte möten innan klockan 10, för att min hjärna gillar att jobba framför datorn och vara tyst.
Och något annat också som du inte gör, det är att du kollar aldrig på skräckfilm, vilket var jobbigt för mig i början. Nu har vi varit ihop i typ 7 år, men jag gillade på en tid att kolla på skräckfilm. Och du kollar aldrig på negativa nyheter. Berätta mer om det.
Nej, men jag kollar inte på nyheterna överhuvudtaget. Och det har jag blivit extremt mobbad för, ska jag ju då säga, av dig till en början. Och av andra människor, men ska du inte allmänbilda dig? Men jag känner att jag mår inte bra av att kolla på nyheterna, för det är bara massa negativitet hela tiden. Jag kollade på nyheterna när det var den här lastbilen som körde på Drottninggatan.
När som
det
var nära att köra på mig.
Ja, precis. Då kollade jag på nyheterna och jag märkte efter den helgen, jag mådde så extremt dåligt. Då var det mycket shaking som behövdes göra för att få ut allt det där. Och jag vet inte om jag är extra känslig person, eller om det kanske är så att alla människor mår bättre av egentligen att inte ta in all sån information. Det vet jag inte, men jag kanske är extra känslig, och jag personligen mår inte bra av att göra det. Och det är samma sak med skräckfilm. Jag har ingen härlig känsla i kroppen efter jag har kollat på en skräckfilm. Jag tycker inte det är kul. Och då ser jag ingen anledning till att kolla på skräckfilm faktiskt. Och jag drömmer mardrömmar efter jag har kollat på skräckfilm. Så därför väljer jag att inte kolla på skräckfilm och inte kolla på nyheterna. För att det sätter sig i min hjärna. Och jag drömmer om det och mår inte bra av det.
Ja, det är supersunt.
De nyheterna som man behöver veta, de får man reda på ändå. Liksom via Facebook och bekanta som man träffar. Så att jag känner inte att jag behöver bombas med så här. Jag tycker det är helt onödigt att ha så här appar, bara nyhetsappar, där det bara kommer en eländigas nyheten efter en eländigas. Alltså det är ingenting för mig.
Och en annan typ av rutin som du har börjat med ganska nyligen, bara för någon vecka sedan, det är att du ska få 10 av någonting varje dag. Vad är det för någonting? Och hur kom jag in i bilden av det här?
Jag har infört en ny grej att vi måste pussas minst 10 gånger om dagen på munnen.
På munnen?
Ja, för att alltså, jag kom på, vi har typ inte gjort det, inte ens i början. Vi bara inte, då tänkte jag att det var ju trevligt. Tycker inte du att det känns bra?
Jag tycker det känns jättebra. Jag hade ju problem i början att hålla handen till och med.
Nej, men du hade såna problem i början. Allt var pinsamt, du tänkte på vad grabbarna sa, att du skulle tycka om du kommer hålla en tjej i handen. Ja, Jesus, du har utvecklats, vill jag då säga, de här 7 åren.
Men den här saken då som jag blev informerad av, det var så att Ida kom fram till mig en dag och sa, du, nu ska vi börja med en ny sak. Jag bara, okej, vad är det då? Från och med idag så ska vi pussas 10 gånger per dag. Jag bara, ja, jo, går det bra med 5? Nej, 10. Och det är någonting som vi nu har gjort i kanske en vecka. Så jag har fått ungefär 70 pussar av dig på en vecka.
Känner du dig lite mer kär i mig nu efter de här?
Jo, jag tycker det är jättebra. Det är tydligt. Men har du fått den här pussbomben någonstans ifrån? Tips om den. Har du sett den på
någon
YouTube?
Nej, det kom jag på.
Kom du på?
När du pussade mig igång. Jag bara, vad det var trevligt. Då tänkte jag, det här ska vi införa.
Det är jättebra. Något som du också liksom promotar är ju att man inte ska ta livet heller på för stort allvar. Man inte ska liksom lägga så stor vikt vid de sakerna som händer. Man ska vara lite mer manjana.
Mm. Men det gör jag ju mest för min skull. För att jag kan lätt bli manisk när jag går in för mycket. Och då blir det som att man skapar en värld. Allting blir så himla allvarligt. Och minsta lilla snedsteg eller felsteg, då blir man ju helt förkrossad. Så om man då istället tänker, för att jag menar, det som jag gör, det är inte särskilt viktigt i den här världen. Eller vem bryr sig om 100 år, höll jag på att säga. Så för att minska min prestationsångest så jag menar, har jag valt att ha en mera manjana-stil till allting. Jag menar, missade jag en deadline, missade jag en tid eller ett tåg eller vad som helst, så bara, men vad gör det egentligen? Det spelar ju egentligen ingen roll. Och att ha det tankesättet gör att jag kan slappna av mer och minska stress i mitt liv.
Så då tänker du att ingenting spelar så himla stor roll, att om det blir så eller om det blir så, så har det inte så stor vikt.
Alltså jag mår bättre av att tänka så.
Det där känns ju också som ett så här storstadsfenomen. Att det är ännu mer så. Vi tar exempelvis i Stockholm där det är mycket karriärister. Man, nu brukar jag inte säga ordet så himla mycket. Man stressar mellan möten, springer runt hela tiden och ska försöka vara lite viktig och det här och det här och det här. Så man ska slappna av lite grann.
Ja, men jag är från en liten stad. Jag kommer från Åmål. Och om jag åker hem till Åmål i 2 veckor, där kan jag verkligen slappna av. Man kommer in i ett helt annat tempo. Går man ner på stan där, då är det liksom så här, man tar tid för varandra, man träffar man om man känner, då liksom, är det inte bara så här, hej, ja, nej, jag har inte tid nu, springa iväg, utan det är liksom, då står man och pratar ett tag och frågar hur det är. Går man in i en affär och ska handla kläder, så är det liksom, den som jobbar där tar sig verkligen tid att kolla ut kläder till dig, vad passar du i, och ger smakråd och så är det ju inte i Stockholm. Och när jag har varit hemma där i 2 veckor och går av i centralstationen och in i det här modet liksom, man skitbra, helt utan stress, och så kommer man in på centralstationen så blir man helt nersprungen av folk. Det är ett helt annat tempo i Stockholm och en helt annan energi som är ganska, det är stress i luften överallt. Man springer för att hinna med en tunnelbana när det är 1 minut kvar, fast egentligen går en ny om 3 minuter.
Och vad ska man tänka på där för att kunna vara här och ändå känna lite mer lugn? Vad finns det för saker? Andningen är en. Ta lite djupa andetag.
Jag skulle väl säga, för mig, jag kan ju bara prata utifrån vad som hjälper mig. Det är att jag måste gå in i min egen värld, kanske inte omringa mig med för mycket andra stressade, pressade människor. Man kanske kan göra det en liten stund, men jag mår väldigt bra av att jobba hemifrån när vi inte har 1000 snickare hemma som typ sågar sönder hjärnan på en. Men
1010 månader som jag har haft.
Ja, typ. Så det är ju inte heller den optimala arbetsmiljön. Men att ta bort personer som stressar upp och situationer som stressar upp en. Sen så går man ut på stan, så det är klart att man kan inte undvika det.
Något som du också har är ju måltavla som du är varje år.
Mm.
Vad är det för någonting?
Det är, jag sätter upp mål. Nu köpte jag en sån här, eller fick en sån här kalender från Sporongform som är en målkalender. Den var jättebra och den fick mig att göra den här måltavlan i år. Annars har jag bara tänkt att jag ska göra måltavla, för det var ett tag sedan jag gjorde det. Förut gjorde jag det varje år. Men den kalendern fick mig att göra det här året, och det är jag väldigt, väldigt glad för. Då är det liksom, vart vill du vara om 5 år? Och så tänker man sig liksom i sin dröm. Och så laddar jag ner bilder från nätet, från Google, och sätter ihop det i Photoshop liksom till en måltavla som jag kan ha på datorn.
En bild då, som det är typ bakom på telefonen, bakom på datorn, som du ser varje dag. Och då ser du vad ditt fokus och ditt mål är.
Ja, men precis. Och det behöver inte vara så här exakt, utan det kan vara, men jag vill ha ett stort fint hus och jag önskar att det är soligt liksom där huset står. Då kan man ju bara googla upp en sån bild på det. Så det är bara saker som symboliserar, eller typ om man vill vinna en tävling så kan man ju googla på en medalj. Mm. En etta medalj, så det är ju liksom, det behöver inte vara exakt.
Men har du gjort en måltavla för det här året?
Ja.
Grymt. Kan jag få den av dig sen?
Vill du ha samma?
Nej, men jag vill visa alla hur den ser
ut. Nej, nej, den får ingen se. Den är hemlig. Ja.
Den är superhemlig. Knappt jag får se den, eller?
Nej.
Intressant. Vad har du för, vad är det för grejer på måltavlan?
Men det säger jag inte.
Men du måste berätta om några i alla fall.
Nej, men jag vill ha en lägenhet eller hus utomlands.
Så det är en bild på ett hus?
Ja. Mm. Men det här är ju inom 5 år.
Inom 5 år, berätta.
Ja, men först vill jag ju ha ett ställe utomlands. Det kan jag ju säga att jag vill ha. Mm. Och sen så vill jag ju utveckla mina sociala kanaler, tjäna pengar på dem. Sen har jag ett nytt företag på gång som är också hemligt.
Vad är det för någonting?
Hemligt, men sen har jag ju Veloteket som jag också har mål med.
Hälsokost på nätet.
Ja, precis.
Vad står mer på din 5-årsplan?
Ja, men det är ju lite så här yoga, lite hur jag vill må i mitt mående. Ja, att ta hand om mig själv. Vara med dig. Ja.
Vill du ha en hund?
Ja, men en hund vill jag ju. Men ja, det är ju det, jag är allergisk. Jag måste ju bli av med min allergi.
Du har ju drömt om en hund, känns som.
Jag drömmer om en hund. Hela tiden.
Du har på dig, som jag brukar säga så här, hundradar. Mm. Var vi än går så tittar hon bara på hundar. Överallt, hela tiden.
Men så kosten har ju hjälpt mig mycket och tillskott och så liksom, och minska min allergi. Men sen vet jag ju inte riktigt om jag kan ha en hund. Vissa hundar är jag jätteallergisk mot och vissa känner jag ingenting av. Så jag måste hitta den perfekta hunden bara.
Perfekta nakenhunden?
Ja, nej, inte nakenhund. Jag vill ha en fluffig.
Du har också sagt att du har en del prestationsångest.
Mm.
Vad är det för typ av känslor du får?
Jag får nästan panik. Det är så här, jag kan få det för minsta lilla grej. Jag har alltid haft det här. Jättehög prestationsångest i typ alltid. Alltså, ska jag laga en middag? Om det kommer folk hem och jag ska laga middag, då är det så här, ibland har jag beställt mat bara. För att jag klarar inte av det. Tänk om det blir äckligt. Jag vet, det är jättelöjligt. Man kan ju bara skratta åt sig och typ, ta en macka efteråt. Om det blir dåligt. Men jag försöker jobba bort det. Och tänka just det här jag sa innan med Mariana. Men jag har fortfarande kvar prestationsångest i typ allt jag gör.
Typ allt du gör?
Mm, nästan.
I vilka lägen får du prestationsångest då?
Nej, men i det mesta. Det kan vara små saker och det kan vara stora grejer. Som jag har släppt en låt nu. Vilken ångest. Fast skitkul. Fast sån ångest att ställa sig på en scen. Uppträda. Eller bara gå in i studion och spela in låten. Det är ju värsta prestationsångest. Eller bara gå på sånglektioner som jag gör. Det är också jätteläskigt. Men ju mer man gör saker, desto mindre får man ju, för att man blir mer och mer van. Men varje gång jag kanske ska spela in en video med någon annan, eller som idag spela in en podd, är jag ganska bekväm med. Men fortfarande, även fast jag är youtuber, så kan det vara så här, bara att vi spelar in framgångsbilen tidigare. Då blir det lite så här prestationsångest. Inte så mycket som så att jag inte skulle göra det, men ställa mig och prata inför folk, prestationsångest. Inte själva snacket inför folk, för jag är inte blyg för att prata, utan kanske det jag ska förmedla.
Hur hanterar du det?
Jag tackar ja och sen så gör jag det bara. Det är väl det, för att jag har prestationsångest när jag gör det. Men jag försöker tänka så som jag sa innan, att vad gör det om jag gör fel? Vad gör det om jag ramlar på scenen? Vad gör det om jag gör fel danssteg när jag står där och uppträder? Vad gör det om jag sjunger en falsk ton? Det gör ju inte mycket alls.
Ja, faktiskt också ett väldigt bra tips. Att är man väldigt rädd för någonting, så kan man tänka det, att nej, men hur skulle jag se på det här om 2-3 år?
Mm.
Och då så brukar det oftast inte vara så himla allvarligt.
Men nu när jag skulle uppträda sist, då gick jag ju in på YouTube. Så kollade jag ju på Miss Li när hon uppträder på en flotte typ på någon festival och rockar loss ordentligt och ställer sig på pianot och trillar i vattnet när hon sjunger. Alltså, då är det så här. Och sen går hon upp som en rockstar och bara fortsätter och skrattar åt det. Det är ju så häftigt.
Så coolt.
Och det liksom minskade min nervositet. Så jag kan tipsa om det videoklippet.
Grymt.
Väldigt kul.
Jag tänkte att vi ska hoppa in på några frågor som jag har undrat över ganska mycket. Och nu när vi är i ett läge här att jag vet att du måste svara på alla de här frågorna, så kände jag att det är ett perfekt forum att ta dem.
Så de här frågorna har inte du frågat mig hemma?
Nej, de här har vi typ aldrig pratat om. Det kanske har varit lite tabu till och med. och att ingen riktigt har vågat ta upp det.
Men prestationsångest nu.
Så jag tänkte rätt, men nu...
Eller mer bara ångest kanske.
Ångest. Alltså nu tänkte jag att nu är det ett läge att börja prata om de här mer liksom,
hemma.
Allvarligare frågorna.
Okej.
Okay. Mm. Min första fråga det är hur du ser på giftermål.
Jag ser att det kan ju vara trevligt att gifta sig för att fira kärleken. Det skulle jag tycka var väldigt, väldigt kul. Sen så inte det något måste i mitt liv, men gärna någonting jag skulle göra.
Så om jag skulle fria till dig, skulle du säga ja då? Det har jag aldrig någonsin frågat dig.
Nej, det får du veta när du friar.
I tiden, om jag skulle fria till dig, hade du sett att det var inom ett år, ett halvår, tre år? Du väljer ett alternativ.
Vad sa du, vad fick jag välja mellan?
Shit, det roliga är att jag och Ida aldrig pratat om det där.
Nej.
Du får välja mellan 6 månader, 1 år eller inom 3.
6 månader, tror jag.
Inom 6 månader måste ringen fram.
Mm-hmm.
Intressant, intressant. Mm. På vilket sätt skulle du vilja att jag friade till dig om du bara fick välja?
Men det här tycker jag är att du ska få tänka ut själv. Det här är ju liksom, du vill att jag ska berätta för dig. Så du, tror du är knäpp?
Nej, men det är intressant. Du vet själv att det kommer aldrig bli som du säger. Men jag undrar bara om du, det här är något kanske du har tänkt på sen du var liten eller någonting där. Vad hade du?
Men jag har aldrig tänkt, alltså många av mina tjejkompisar, de så här, jag ska ha en sån klänning och såna här rosetter där, och jag vill gifta mig i den här staden eller i Frankrike eller så.
Inom 6 månader?
Jag har aldrig tänkt på det, utan jag tänkte mer att det vore ju ganska roligt att gifta sig i Vegas eller i typ på en strand eller bara lite. Jag gillar ju inte att ha långklänning på mig, det är inte min grej alls. Jag känner mig inte bekväm i finkläder. Jag kör gärna en annan outfit.
Det är bra, nu gick budgeten upp lite grann. Ida gick precis
den
sagt
den gick att, väl ner.
Att jag måste fria inom 6 månader och att giftermålet ska ske i Las Vegas.
Nej, men vadå giftermålet? Då tänker jag att vi gifter oss i en sån här apparat, eller vad det nu är.
Apparat?
Nej, men de har ju inte apparat, men du vet, man kan ju köpa typ ett, så kan man klä ut sig till en skådespelare eller en prinsessa.
Ja,
eller,
du menar
eller,
att vi ska gå in typ
ja, bara du och jag. Alltså, då krymper ju budgeten ganska mycket.
Då kan man ta lite SAS Eurobonuspoängen och sånt.
Precis.
Där. Det är enkelt.
Men sen vill jag ha en stor kärleksfest. Fira kärleken vill man ju göra.
Jag förstår.
Med vännerna, men själva giftermålet, det är ju inte det roligaste att kolla på alla gånger, tycker jag.
Men till frieriet.
Mm.
Hur hade du velat att jag friade till dig?
Men jag vet inte, på riktigt. Jag vill bli överraskad. Jag vill känna mig speciell. Jag tänker att det inte är kallt i alla fall, för jag gillar inte att det är kallt. Jag tänker att det är romantiskt, varmt. Du säger fina saker till mig som jag aldrig har hört förut. Jag ska börja gråta.
Oh,
jag skojar. Var det för höga krav eller?
Det roliga är nu att jag och Ida har ju en resa planerad till Koh Tao som är den 28 december till 15 december.
Ja, är det då du friar?
Jag kan inte säga någonting om någonting, men jag tycker det var intressant att höra. Du sa att det var varmt. Inom 6 månader är den enda varma resan vi har planerat.
Ja, då får vi kanske planera en till så jag inte vet vilken där du friar på. Men du vet att min spåtant har sagt att du kommer fria.
Nej, har hon sagt det? Vad heter
jag
hon?
Jag har inte sagt det. Marisol.
Marisol. Så hon har spått att jag kommer fria till dig?
Ja.
Okej. Okay. Och hon har ju oftast väldigt rätt. Marisol.
Ja.
Och det är din spåkvinna.
Nej, hon är min kompis. Hon gör healing på mig. Hon spår mig.
Men hon har i alla fall spått att jag kommer fria till dig. Spännande, intressant. Och du vill göra på något ställe som är varmt. Du vill bli överraskad. Du vill börja gråta. Du vill att jag ska säga saker som jag aldrig sagt. Och var väldigt vackert. Du låter som ett...
Med en stor ring.
En stor ring.
Inte stor, men en fin. Du vet vad jag vill ha.
Man kan säga så här. Ringen kan vara medelstor, diamanten ska vara fet.
En fin.
En fin. Ja, yes, vad spännande. Då fick jag reda på en fråga jag inte faktiskt någonsin har. Vi har inte pratat om det, aldrig.
Nej, det har vi inte.
Då kommer vi till nästa fråga.
Okej, vad är det nu för fråga? Har du något mer du vill veta?
Nej, men jag har en fråga som jag vet att många av dina YouTubers också har undrat över.
Ja, då vet jag vad det är för fråga, för det är den frågan jag får på alla videos.
Hela tiden?
Hela tiden.
Är du sugen på att skaffa barn?
Jag kan inte säga att jag sitter här och är jättesugen. Men jag kan säga som så att alla säger att det blir annorlunda om man har egna barn. Och jag känner att, att någon gång vill jag ha barn.
Och när i tiden är det?
Vilket svar, bra svar. Vet inte.
Okej, då får du samma.
Jag är lite så här, det blir när det blir.
Du får välja om du ska bli gravid inom 6 månader, 1 år eller inom 3 år. För det är en av dem.
Som jag vill, eller som jag tror att jag blir.
Vill. Du får välja en av dem.
1 år, 3 år. Jag vet inte, det spelar ingen roll. Det spelar faktiskt mig ingen roll. Jag tror att jag kommer ha en lika hektiskt liv och känna exakt likadant när den blir.
Om du skulle få välja på en pojk och flicka, du får bara välja en av dem. Vad hade du valt?
Du ställer alltid såna här frågor. Ska jag avslöja vilka frågor du ställer hemma till mig?
Ja, det kan du också absolut få göra, men okay. Du får först svara på den här.
Vad sa du?
Ja, men pojk eller flicka, du måste välja en.
Men... det är svårt, jag har tänkt på det här faktiskt. Jag har tänkt på det här. Jag känner att jag kommer få en pojke. Och jag känner att jag många gånger kommer bättre överens med killar. Och att det kanske skulle vara väldigt kul att ha en pojke. Men sen så känner jag också, gud vad mysigt att ha en liten flicka. Men sen så känner jag också att det blir väldigt avancerat i tonåren med flickor, kan bli. Behöver inte bli.
Jag var inte.
Jag var en väldigt, väldigt snäll tonåring. Så då kanske man kan tänka sig att om det blir en flicka, att det blir som mig. Då skulle jag gärna vilja ha en flicka.
Du har en till fråga om det här med barn. Om vi skulle få barn, hur hade du sett att vi delar upp ansvaret?
50-50 hade jag sagt. Du måste vara pappaledig. Barnen måste ha sin pappa. Jag måste börja jobba. Också, ja, hälften av ansvaret. Sköter inte du ditt ansvar, då får du betala hjälp för att sköta ditt ansvar.
Betala hjälp?
Ja, men...
Hyra in en pappa, som, eller pappa.se, eller?
Nej, men... ja, typ, du får väl lösa det.
Okej.
Okay. Nej, så gör vi inte alls. Jag skulle kräva att du gjorde hälften.
Så gör du inte min pappa med mig?
Nej, precis därför skulle du göra om och göra rätt. Gammal. Ja, vill du ha det så? Skulle du vilja att om du fick ett barn att den hade det så?
Nej. Jag satt och pratade med en kompis häromdagen. Och då sa han så här att när hans tjej blev gravid, de skulle prata om ledighet.
Mm.
Det var faktiskt Anders Sjöqvist på Forum på Bonnier.
Mm.
Och då sa Anders till sin tjej så här: hur länge vill du vara mammaledig? Men det du måste ha i åtanke att så länge som du väljer, om det är 6 månader, 1 år, 2 år, whatever, så länge kommer jag också vara. Det tycker jag var en häftig mening.
Mm. Absolut, jag tycker det är väldigt superbra att man delar ansvaret. För jag menar, det är ju inte så att om jag skulle få ett barn, att jag skulle gå runt och vara ledig i ett helt år. Jag skulle ju jobba på.
Du kommer från Åmål i grunden.
Mm.
Vad är den vanligaste frågan som du får när folk säger att du kommer från Åmål? Folk har lagt märke till
det är ingen fråga. Det är så dåligt skämt, så alla som träffar mig frågar vart jag kommer ifrån och jag säger Åmål. Säg det inte. Jag vet vad ni tänker. Och alla gör det. Alltså det är kanske 2 pers som inte har sagt fucking Åmål efteråt och skrattat, och så vill de att jag ska skratta med, som att de har kommit på värsta grejen. Bara, wow, hon är från Åmål, ha, fucking Åmål. Och så skrattar de och vill att jag ska skratta med. Jag bara, det är inte kul. Den är inte ens inspelad i Åmål. Den är inspelad i Trollhättan.
Men är det inte lite bra att Åmål ändå kom på kartan? För jag hade aldrig hört talas om Åmål annars.
Jo, eller?
fucking Åmål.
Vad spelar det för roll? Eller jag vet inte. Det var ju inte direkt ett bra rykte.
Nej.
Åmål är Sveriges vackraste stad. Utsedd till det. Och världens näst vackraste stad. I den storleken. Den är faktiskt, den har vunnit priser. Det är väldigt vackert i Åmål, speciellt på sommaren.
Superfint är det där. Och de har bluesfestivalen där också.
Ja.
Den är också vacker.
Mm.
De har också en ganska sjuk festival när jag kom dit. Den heter Jesufestival.
Var det en sjuk festival?
Men jag tycker att det är lite konstigt att man har en festival och bara allting i hela Åmål är bara Jesus.
Nej,
överallt.
Men så
alla
är
bara
det
bugar
inte.
Mot varandra.
Jesusfestival, det
och alla
är
bara himmala, himmala Jesus.
Alltså du ljuger ju så att du, jag vet inte vad.
Nej,
du,
det står Jesus överallt.
Det står Jesusfestival, men vad det betyder är att de har en gudstjänst på torget. Det är ingen festival.
Okej. Okay. Men många ser dig också som en businesswoman, vilket jag tycker också att du verkligen är. Du har flera olika bolag, du har alla olika sociala mediekanaler som Instagram, YouTube och allting. Och sen omsätter du faktiskt väldigt mycket pengar också. Så du är ju verkligen en businesswoman. När började du med allt det här och var fokuserad på intäkter och att kunna göra affärer och förhandla och sådär?
Jag tror att jag har det lite i mig, för det är ingenting jag tänker på att jag är, men hela tiden får höra. Det har jag fått höra ända sedan jag fick mitt första jobb. När jag började jobba på pizzeria i Åmål, då tyckte jag så här, jag tycker inte det är värt att stå här och slita för den här lönen. Nej, jag tycker inte det är värt. Jag skaffade ett annat jobb, så sa jag upp mig. Och då så ville de verkligen, verkligen ha kvar mig. Och då sa jag, men då får ni ju erbjuda mig högre lön. Och så började jag förhandla upp den. Och till slut slutade det med att jag hade dubbelt så hög lön. Alltså jag fick dubbelt så mycket i timlön än vad jag hade innan. Så där förhandlade jag ju mig till det. Och sen så har jag alltid fått, sen jag var typ 11-12, så fick jag mitt barnbidrag insatt på ett konto. Och så sa mamma, här får du, det här ska räcka liksom om du behöver vinterjacka och kläder. Så du får planera nu hur du ska göra med de här pengarna för att kunna köpa det du vill ha. Och det tror jag var väldigt bra, för då fick jag lära mig hantera pengar, spara och pengars värde.
Så det var där du lärde dig grunden, kan man säga?
Ja, det var där jag lärde mig grunden. Och sen så jobbade jag ju som danslärare i många år. Och även där så, det är inte vanligt i den branschen att man förhandlar. Och jag jobbade...
Man skulle typ vara glad om man fått jobb överhuvudtaget där.
Nej, danslärare kan man ju få jobb som. Och det är ju därför det blir svårare att förhandla, för att det finns många danslärare och det finns stort utbud och alla har samma lön. Om man kommer till en dansskola så är det ofta så att de flesta har ungefär samma lön. Det kan skilja liksom typ max 50 kronor i timmen på vissa danslärare. Men jag kände, den här dansskolan ligger långt ut. Det tar mig tid att åka dit ut. Jag vill ha minst, en vanlig danslärare kanske fick på den tiden i alla fall typ 500-600 kronor i timmen. Och jag kände, jag behöver 1000 kronor i timmen om jag ska göra det här. Och då sa jag det, och de höll på att ramla av stolen. Wow, det där var mycket, nej men det kommer aldrig gå. Jag bara okej, men då tackar jag nej. Sen så ringer de upp liksom, nej men vi vill verkligen ha dig här. Du får komma hit ut, vi betalar 1000 kronor i timmen om du bara kommer hit. Så jag tänker alltid på, vad är det värt för mig att göra? Hade dansskolan legat precis bredvid mitt hem inne i stan som jag bodde då, då kanske jag hade kunnat gå ner i timpris för att den låg närmare, för att då blir det inte lika jobbigt. Men hade eleverna där varit fett jobbiga, då hade jag ändå velat ha 1000 kronor, för att jag tycker det är jobbigt att eleverna är jobbiga. Men till en viss peng så kanske det är värt ändå. Och här var eleverna extremt bra utanför stan, men det tog mig ganska lång tid att åka dit. Så då tänkte jag, då måste jag ju ha högre timpeng, för att som danslärare får man ju inte betalt för att åka kommunalt ut till dit man ska. Så det var lite så jag tänker, och så tänker jag fortfarande hela tiden. Är det här värt för mig att göra för den här pengen? Vissa företag som jag inte har något emot, men som jättegärna vill jobba med mig till exempel, och jag inte ropar hurra liksom över, det kanske inte är den roligaste samarbetspartnern. Nej, men, och den kanske inte går Den kan, för att den kanske inte passar i mina kanaler tycker jag. Det blir inte något roligt content. De kanske har höga krav på att det blir som ett reklaminlägg. Då vill jag ha mer betalt än om det är så här, här får du produkter som jag verkligen älskar, tycker om och det passar bra in i mitt content. Om de då inte har så mycket pengar, jag vet att det är nystartat och sådär, då kan jag justera mitt pris ibland. Men jag går alltid tillbaka och tänker, vad tycker jag att det är värt det? Och så tar jag betalt ut efter det. Sen så har jag ju självklart en standardprislista att utgå ifrån.
Men vad kan du ta betalt ungefär för ett inlägg och vad kan man tjäna som influencer?
Det beror ju på hur mycket följare man har och vilket varumärke man har som influencer. Men man kan tjäna ganska bra med pengar. Det är allt från liksom 20 000 kronor per inlägg till 200 000 tjänar vissa av de absolut största profilerna per inlägg. Och sen beror det också på vilket medie som och vilket upplägg som företaget väljer att gå på. Att köpa videos är ju dyrare för att det är också en produktion som ska göras. Och det tar väldigt mycket tid. Det är ganska svårt för en profil att göra ett riktigt bra samarbete för att det ska också vara innehåll som är roligt att titta på. Och man ska få till det för att annonsören också har vissa krav som ska matcha in med ens eget innehåll. Så det är ganska avancerat och sen ska det klippas och fixas och donas med. Så att video kostar nog mer i de flesta fall än vad kanske blogg och Instagram gör.
Det finns verkligen mycket pengar där i alla fall. Och det har gått lite grann från den här traditionella pressen. När man satt in en helsida i DN eller Metro. Man köpte tv-reklam. Det gör ju självklart många fortfarande. Eller radioreklam som jag jobbade med. Att de här traditionella medierna tappar mer och mer hela tiden. Till sociala medier och typ Facebook, Google och influencers. För att det är ju ofta, vi säger så här att man köper hos någon stor influencer. Du är en jättestor influencer men dig eller någon annan, whatever, och precis så här 150 000 för att synas i en YouTube eller blogg eller vad det nu än är, så kan det ge också mycket mera än att de sätter in en sida i DN eller Expressen eller Aftonbladet för att det ger liksom ingenting alls att göra.
Men det är jättedyrt att köpa bara, jag har jobbat med print och det är jättedyrt att köpa ett uppslag eller en hel sida och jag tror ju, eller jag vet att man får mycket bättre marknadsföring i social media om man väljer rätt profil. Jag har ju ett eget företag då, Veloteket som jag har pratat om tidigare. Och om vi skulle börja köpa marknadsföring så skulle jag ju absolut köpa influencers. Absolut, istället för att välja, för att tv är också extremt dyrt. Då måste man ha ganska mycket pengar till övers om man ska välja gå i tv. Och jag vet inte om jag skulle göra det ändå.
De höjer också priserna varje år. Så det man fick för typ 10 år sedan, om man la in 1 miljon då, de höjer ju typ 12-25% typ varje år per kontakt. Så att det blir ju både sämre och sämre och dyrare och dyrare.
Ja, och där ska man också producera materialet själv. Då kostar ju produktionen av materialet också. Köper man en influencer så producerar ju oftast influencers materialet själv. Så ja, det är ju mycket mer prisvärt.
Mm. Och till det här med influencer då. Du började med din blogg.
Mm.
Vilket år var det?
Oj.
Hur gammal var du?
Vilket år kan det ha varit? 2007 kanske? 2008 kanske. Det var jättelänge sedan. Och det var, jag var hemma och var sjuk. Och jag tyckte att bloggare var skittöntiga. Jag bara, usch. Gud vad tråkigt. Sen så var jag sjuk jättelänge. Jag hade ingenting att göra.
Vad var du för sjuk?
Nej, men jag hade vanlig influensa eller någonting. Så jag bara, jag startar väl en blogg då för att ha någonting att göra. Så gjorde jag det på skämt och sen så tänkte jag att jag bloggar lite för mamma och pappa där hemma. För att de vill ju veta vad jag gör på dagarna. Mamma ringde mig hela tiden.
Var det när du var med i den här...
Nej, det var efter Florfiller.
Ida var ju med i en såpa.
I en typ den första docusåpa. Fast det var ungefär som Idol. Fast vi var filmade varje dag, så det var ju 70 avsnitt som sändes. Och så var det veckofinaler, så man åkte ut en efter en. Liksom, vi tävlade i dans. Så det var ju mig, 2006 var det. Men då vet jag inte, om bloggar var inte jättestort då. Lunarstorm var det då. Så det fanns ju blogg på Lunarstorm, kommer jag ihåg. Men som sen, ja, men jag tror det typ Kinsa och Blondimöller, de hade väl kanske börjat då, typ 2006.
Vad hette du på Lunarstorm bara snabbt?
Och det är så pinsamt. Alltså det är så pinsamt. Men jag, nej men så här var det. Jag ville heta Ida Varg. Eller
i... Och Lunas, de för er som inte vet, det var ju typ som Facebook. Det är bara att man hette inte sitt eget namn, man valde namn.
Precis, jag ville heta typ Idisen eller någonting. Och då var det upptaget. Så då fick jag förslag från Lunarstorm på vilka namn jag vill inte säga vad jag heter. Men då blev det i alla fall Funky Idisen.
Funky Idisen?
Ja.
Det var gulligt.
Ja, det var lite gulligt.
Men du var i alla fall sjuk?
Ja, och så startade jag den här bloggen. Och sen så tänkte jag att det var för mina närmsta vänner, mamma och pappa. Men sen började fler och fler kolla in på bloggen varje dag. Och jag bara, wow, nu är det flera hundra som läser den här bloggen. Nu känner jag att jag inte kan vara så här privat. Så då började jag nischa den till träning. För att jag vill inte visa folk för mycket av mig själv. Och sen så växte den och så blev jag nominerad i Blog Awards. Har varit det 3 år. Och sen växte den mer och mer. Och sen började jag jobba med media och sålde mediautrymme liksom i print. Och märkte att wow, min blogg har ju ungefär lika mycket läsare som den här tidningen, och den här omsätter ju flera miljoner, den här tidningen. Då måste jag i alla fall kunna överleva på min blogg. Och sen så hoppade jag av jobbet och körde eget.
Men nu har du också blivit en av Sveriges största YouTuber med hundratusentals följare. Hur kom du in på YouTube?
Det ska United Screens faktiskt ha ett stort tack för. För de sålde in ett samarbete med en kund till min blogg egentligen. Fast kunden ville ha det i rörligt format. Och min YouTube-kanal har funnits länge, men jag har inte haft några följare. Så de sålde in det, jag började och de tyckte att jag var väldigt bra framför kameran. Så de sa till mig, Ida, du borde satsa på YouTube. Liksom ladda upp videos varje vecka. Och jag svarar, nej, absolut inte. Alltså blogg är min grej. YouTube är bara någonting om kunden vill ha någonting rörligt eller så. Jag kommer inte satsa på det. Sen gick jag hem och de sa så här, ja, men gå in och kolla på den här tjejen. Hon heter Therese Lindgren. Hon har fått väldigt mycket följare väldigt snabbt. Och vi tror att du också skulle kunna lyckas väldigt bra på YouTube. Så gick jag hem och kollade lite på Therese och lite andra förslag som jag hade fått. Och i början tyckte jag, wow, vad pinsamt, tänkte jag. De sitter där och bara, hej mina fina vänner, här är jag. Och jag bara, gud vad pinsamt. Men sen började jag vänja mig och började verkligen gilla att kolla på YouTube. Och så kände jag att, nej, men jag ska nog ge det en chans ändå. För att jag tyckte det var väldigt kul att redigera videos faktiskt. Så jag hade som mål att lägga upp en video i veckan då. Så började jag med det. Och så fick jag fler och fler följare, men det var inte någon boom liksom som kom. Sen började jag ladda upp typ 3 videos i veckan, för att jag tyckte att det var skitkul verkligen. Och jag brann verkligen för YouTube, och då började det hända saker och jag fick mer och mer följare. Sådana som inte följde mig på bloggen, utan andra följare som aldrig hade hittat till mina medier annars. Och sen så växte det på och jag tyckte det blev roligare och roligare. Och så nu är väl YouTube, det är ju... Ja, men det är mitt största media.
Hur får man en stor YouTube då? Vad är liksom nycklarna man ska tänka på? Om vi har många där ute som bara, men jag ska också starta en YouTube nu. Vad är liksom grundtipsen?
Men det är alltså mitt bästa tips. För det första, man måste ju börja med att ha bra material. När jag jobbar med företag, här kommer ett tips till företag också som köper social media. Det är att men vi vill få mer följare på vårt konto. Vi vill göra samarbete med dig. Vi vill att du länkar till våran Instagram så att vi får fler följare. Och så går jag in på deras konto och kollar. Och så är det så här, vad är det för innehåll? Det är ingen, alltså, man vill ju inte ens följa det här. Det är bara en massa tråkiga reklamannonser och grejer.
Bilder på typ så här maskiner typ.
Så då känner jag liksom, det är nästan lite som att slänga pengarna i sjön då, om själva kampanjen syftar till att få mer följare på Instagram och ens Instagramkonto ser ut som skit och de som följer får ingenting tillbaka. Så då är mitt första tips att börja med att skapa bra innehåll, fint innehåll, tänk på vad ni själva gillar. Och gå in på ett konto, man måste få någonting tillbaka. Sen kan man då köpa ett inlägg hos en influencer när man har städat upp flödet och gjort bra innehåll. Och så kan man betala och så länkar man. För om jag hade länkat och så hade mina följare gått in och kollat, bara, nej, men det här var inte kul, den följer vi inte. För så blir det ju. Så först och främst kolla upp innehållet på kanalen. Och sen så fortsätta att ladda upp regelbundet. ge inte upp. Alltså det är det bästa tipset, för det är det alla gör fel. De tänker att det här är inte så svårt. Det är bara att ladda upp någon bild och någon video lite då och då. Men folk vill, man ska kunna lita på att man laddar upp. Laddar man upp en gång i veckan, då vill man liksom ha en gång i veckan. Inte att du sen mynnar ut till att det blir en gång i månaden och sen en gång varannan månad, för då kommer folk sluta följa, inte vara intresserade. Så man måste hela tiden ladda upp regelbundet. Och man kan inte räkna med att man får 10 000 följare med en gång. Utan det kommer successivt hela tiden och man får inte ge upp. Det är hemligheten, tycker jag.
Ja, det är faktiskt ett superbra tips.
Om man inte har en kompis som har jättemycket följare och som kan länka en. Alltså,
fast har man inte intressant content, nej, där, så kommer de fortfarande bli länkade. Men det kommer fortfarande inte lyckas.
Nej, precis.
Och det tyckte du i början på min Instagram.
Kommer inte du ihåg det?
Jo, du, för tyckte du hela... inte jag tillräckligt bra content.
Avslöjar dig. Du tjatar ju hela tiden att jag skulle länka dig. Och jag sa till dig, alltså, det är ingen idé att jag länkar dig, för att dina bilder är inte nice. Det är ingen som vill kolla på de här bilderna. Och det är nyckeln.
Men nu är det bättre.
Ja, nu är det jätteroligt content. Du har blivit mycket, mycket bättre. Det här var ju på tiden, du hade ju inte ens podden då.
Nej, och jag hade inte ens... Alltså jag brydde mig.
Och du
mig
hade ju inte
heller,
du hade typ. Ju ingen, det var ju inte nödvändigt för dig att ha följare på den tiden.
Nej, så var det. Och sen hade jag inte så snygga träningskläder eller. Jag blir kär i mina kläder. Jag och Ida har ju renoverat nu typ 10 månader. Och sen har vi också rensat min garderob. Men jag har haft så sjukt svårt att släppa mina gamla kläder.
Igår, nej var det förrgår, rensade vi ju hela din garderob. Äntligen fick jag slänga den här vita, var det Abercrombie Fitch-tröjan?
Abercrombie Fitch, min favorittröja, den som jag aldrig använder.
Har du haft sedan gymnasiet? Och den är typ inte vit längre, den var typ missfärgad, gul i tvätten. Den fick jag i förrgår slänga. Den måste ha varit 20 år
och
gammal.
Och mina Dolce & Gabbana-byxor som var så låga och
gud,
och
du satte på dem, din rumpa fick inte ens plats. Alltså. Det var katastrof.
Ja, men det är så svårt, man blir lite kär.
Nej,
i sina,
men du
kläder.
Kan inte skapa såna. Det var någonting jag inte fick slänga. Jag kommer inte ihåg vad det var.
Men det är ju mina platådojor bland annat.
Nej, men
med fiskar.
Du har ett par platådojor sen
så
din 30-årsfest.
Med så fiskar som åker runt, guldfiskar.
De är jättestora och jättetunga och jag vill så gärna slänga dem. Du vet att jag slängde hela din 70-tals outfit, va?
Har du slängt den?
Jag slängde den.
Vad fan slängde du den för?
Men den kostade 3 kronor typ på Myronas.
Den kan du inte slänga.
Jo, är det den gjort.
Vad fan.
Kom, du får köpa en ny om du ska klä ut dig.
Någonting du inte får slänga i alla fall, det är min peruk också.
Jag kommer slänga den en vacker dag.
Men på YouTube då, hur ska man tänka med överskriften man skriver?
Nej, men det är ju lite som Aftonbladet. Man får ju ha en överskrift som man tror att folk vill klicka in på. Sen så är det ju en fin balansgång där mellan, vad är det de kallar det, clickbait, eller hur, jag vet inte ens hur man uttalar det. Men så att man inte skriver så här värsta rubriken. Jag hade sex på en solsäng och sen så ligger man bara och solar och dricker cola typ. Då kommer man ju tappa förtroendet för följarna. Men jag tänker alltid att det måste ju vara någonting som hänt i min video, men som är väldigt intressant, som lockar till sig folk att kolla på videon. Så att överskriften är ju väldigt, väldigt viktig.
Jag tänkte att vi ska hoppa in på din blogg, YouTube, Instagram. Och du ska dra topp 3 tips på respektive vad man ska tänka på för att få exempelvis en stor blogg. Så vi kan börja där. Topp 3 tips, stor blogg.
Men grejen är att man kan ta samma tips på alla. Ett som är samma tips på alla, det är att skapa bra innehåll. I bloggen, om vi tar bloggen några, det är ju att där kan man ju skriva mer än vad man gör på Instagram och så. Kanske vara lite mer personlig eller nischa den till någonting. Typ träning, recept, mode. Det är alltid bra att nischa i början i alla fall. För då är de som är extremt intresserade av träning kanske hittar dit mycket enklare. Så får man en följarskara och sen kan man utöka. Men regelbundenhet. Man bestämmer sig för att jag kommer blogga en gång om dagen så att följarna vet det. Så att de inte blir besvikna varje dag att de går in. Och så är det ingenting där, för då kommer de till slut sluta. Men om de vet att du bara bloggar en gång i veckan och det är på lördag, då vet de ju det och vet att det alltid kommer upp på lördag.
Och jag vet faktiskt en new rising star som har tagit vara på just det tipset. Mm. Och det är det där så många just fallerar på.
Var det jag som tipsade honom?
Ja, det var det. Det var så här att för 2 år sedan träffade en kille, 19 bast, Ivan Liljekvist. Han var sugen att börja YouTubea nu i april. Så han kollade väldigt mycket på dina videos. Och i en av dina videos sa du det att för att få en stor YouTube så måste man verkligen tänka på regelbundenheten. Och det är någonting som typ de flesta tänker på men inte genomför på riktigt. Många blir så här, jag har gjort 10 videos, jag orkar inte, eller jag släpper på torsdag istället, eller jag släpper om 2 veckor, och då kommer de aldrig bli stora. Men typ övervägande det som släpper regelbundet efter ett tag så exploderar de och blir stora. Det hände Ivan. Han började i april, nu 6 månader senare så är han en av världens största YouTuber för kryptovalutor. Han pratar om ekonomi och kryptovalutor.
Han har ju följt mitt första råd också, att han är väldigt nischad.
Han är extremt nischad, han följer 2 av de här råden och sen är han regelbundenhet hela tiden. Han tog bara sin iPhone. Och det intressanta där också att när jag träffade honom så var det så att i början han hade aldrig råd att käka lunch. Jag tog så här ganska, inte superdyra ställen men inte jättebilliga ställen heller. Så han hade lite ångest över det. Att jag valde lite så halvdyra ställen. Så som det var när du och jag träffades exempelvis. Och du gick på Balettakademin. Men det som är nu, att 6 månader senare, sen han tog dina tips, började sin YouTube-kanal, så han är en av världens största YouTube-kanaler för just den här nischade kryptovalutor. Vilket gör att han tar ungefär $12,000 per annonserad video. Han är slutsåld varje vecka. Han har en video i veckan som är alltså annonsmärkt, som han pratar och reklam om någonting. Och han alltså omsätter runt 500 000 i månaden nu. Det är helt, han är 21 bast. Helt otroligt.
Det är riktigt bra jobbat. Men det är ju för att han är så nischad. Så nischad, man kan ta det priset också.
Verkligen. Och även att han gör som du sa, regelbundenhet hela tiden. Han bara nöt på, nöt på. Han kanske tryckte ut så här 70 videos. Men sen rätt vad det blir stort bara. Har du några bra tips som andra personer har lärt dig?
Ja, jag har en del bra tips. Mamma och pappa, jag vet inte om det är bra tips egentligen, men de har alltid, eller mamma speciellt, att man inte ska tro att man är mer än någon annan. Och det kan ju vara både bra och dåligt. Det kan göra att man kanske sänker sin självkänsla ibland, eller självförtroende ibland i vissa grejer. Men det har också gjort att det är någonting jag tänker på väldigt mycket. Hur bra det än går för mig så vill jag liksom vara exakt samma person och ha fötterna på jorden. Känner jag att jag svävar iväg eller är dryg mot någon, så måste jag gå tillbaka och tänka efter, komma ner på jorden igen, för alla människor är lika mycket värda. Så det var bra av min kära mor. Sen min danslärare, hon sa faktiskt när, efter Florfilla där och vi skulle flytta upp till Stockholm, så gav hon mig ett tips, Sofia Westlund i Åmål, att det är väldigt viktigt att om man bokar in någonting i kalendern, eller bokar in ett möte, bokar in ett event eller ett samarbete eller ett möte eller någonting så, att man håller det, att inte se till att avboka så lite som möjligt. Och det har jag verkligen försökt att hålla. Då säger jag hellre nej eller väntar med att svara förrän jag vet att det faktiskt går. Och sen så visst, vissa gånger kanske det dyker upp saker så att man måste avboka eller boka om. Men sådana stora grejer som man verkligen har lovat försöker jag att alltid hålla.
Jättebra, för då har man också tagit upp den andra personens tid i ens kalender och planering. Och den kanske bara har sagt nej till olika saker för att få tid med det här.
Och det är någonting som jag kan bli extremt irriterad på i den här stan. För att det är väldigt många som ringer upp och bokar. Och sen så bara 2 timmar innan, nej men du, kan vi ta en annan dag istället. Så har man bokat upp hela dagen. Och det känns lite som en Stockholmsgrej.
Inte divor.
Alltså det håller man inte på med i Åmål.
Och det sjuka är att jag har också stött på det jättemånga gånger. Mm. Och man kan nästan veta innan vilka de här personerna är. Man har liksom bokat någonting och så vet man så att nej, men den här personen kommer boka av det. Hur ser du på misslyckanden då?
Det är någonting bra tycker jag. Jag blir ganska peppad av att misslyckas. Jag kan se det som en av mina styrkor. Så till exempel när jag tävlade i dans. Varje gång, om det gick dåligt en tävling, jag har aldrig varit så motiverad och peppad som dagen efter. Jag stod alltid och tränade. Jag bara, nästa tävling, då jäklar. För jag gillar nästan att vara i underläge. Att slå från underläge. Prestationsångesten kommer ju om man vinner. ena tävlingen, sen ska man till nästa tävling och liksom försöka försvara den här titeln. Gillar inte alls det. Så då kunde jag nästan, om man vann så levde jag typ på den vinsten i några timmar och var jätteglad. Sen så kom prestationsångesten med en gång. Så misslyckanden tycker jag kan vara väldigt nyttigt. Även i businessbranschen eller vad man än gör. Att man lär sig någonting av misslyckanden.
Man får större ryggsäck.
Mm.
I USA är det nog väldigt fint att misslyckas, och då är det en grej man skriver upp på sitt CV att det här och det här har jag gjort.
Mm.
I Sverige är det lite mer tabu, men det börjar nog bli bättre och bättre, kan jag tänka mig på det också.
Ja, nej, men jag ser det som i stunden så är det ju inte så kul om man verkligen har kämpat för någonting och så går det inte. Då tar man det hårt, men jag är ganska bra på att gå vidare och att göra om det till någon slags drivkraft istället.
Du har ju faktiskt nu också blivit nominerad till årets träningsprofil.
Yay!
Så då är det ju självklart en fråga, hur lägger du upp din träning som årets träningsprofil i hela Sverige?
Men nu är det ju nämligen så att jag har ju inte blivit årets träning, fast jag vann ju för sig förra året. Så att jag är ju fortfarande årets träningsprofil.
Verkligen.
Precis.
Tränar du så här 3 gånger om dagen, när du kör styrketräning på morgonen, på lunchen kör du värsta passet?
Men så här är det. Folk har ju då, jag vet inte om man, det är väl en fördom att jag ska vara värsta tränings
fitnesssida.
Ja, fitnesssida liksom, och äta hälsosamt och allt det där. Visst, jag äter hälsosamt, men jag är inte manisk längre. Jag kanske var det förut, så det är väl jag som har skapat det. Men jag tränar 2 gånger i veckan, 2 till 3 gånger i veckan kanske. Nej, ungefär 2 till 3 gånger styrketräning. Sen yogar jag varje morgon, typ 20 minuter. Sen så promenerar jag mycket. Jag har kommit fram till att det här är vad jag mår bäst av. Min kropp hinner återhämta sig från styrketräningen. Och ja, jag slipper gå runt och vara skithungrig hela tiden, som jag blir av att löpträna, styrketräna. Allt det blir jag väldigt, väldigt hungrig av. Så att det här är vad jag mår bäst av, och jag jobbar extremt mycket och är inne i en sån period där jag prioriterar att jobba. Så när man jobbar och stressar så bryts ju kroppen ner, och av träning bryts kroppen ner också. Så då försöker jag hålla det på en lagom nivå. När jag är på semester till exempel, utomlands och sådär, och inte har lika mycket att göra, nej, men då kan jag träna mer, för då hinner kroppen återhämta sig bättre. Så att det här är en lagom dos för mig just nu.
2 till 3 gånger per vecka.
Ja, inte så hårt. Utan jag tränar lagom hårt så att jag känner att jag blir peppad och går tillbaka till gymmet. Inte får ångest över att shit, de där squatsen gör ju för jävla ont.
Hur ser du på döden då?
Från träning till döden? Ja, jag tänker inte så mycket på döden. Utan jag känner att... vi kanske föds om faktiskt.
Föds om?
Men nu kommer folk tro att jag är värsta flummig, fast det kanske jag är i och för sig också. Jag tror faktiskt att själen dör inte. Kroppen dör, själen lever vidare, föds om.
Så jag skulle kunna bli en humla?
Ja, kanske.
Kommer du flyga bredvid mig då?
Jag kommer också bli en humla. Vi kommer vara humlepar.
Hummelpar?
Mm. Nej, men det är väl lite så jag ser på döden. Jag tänker inte så mycket på det.
Du gick också på Balettakademin. Mm. Som är en sån här proffsdansutbildning inom ballett. Vad drev dig till att söka in dit?
Det var, jag var med i det här tv-programmet Floorfiller. Och då hade vi en ballettvecka. Då var det en av domarna som sa till mig att jag var inte särskilt bra på den här veckan. Då, så han sa, du kommer aldrig bli en ballerina, Ida. Och då bestämde jag mig för att komma in på Balettakademin. Så sådana saker driver mig till saker ibland som jag vet egentligen inte om jag vill sakerna, men jag vill motbevisa. Och jag vet inte var där kommer ifrån. Det är någonting som liksom, den där meningen fastnade i min hjärna. Att du kommer aldrig bli en ballerina. Jag bara, men alltså, vem fan är han till att säga det? Så blir jag liksom lack. Jag bara, vad fan, då, nu ska jag visa. Det kan jag väl visst bli. Jag kan väl bli vad jag vill. Han ska inte säga till mig att jag inte kan bli något. Jag blir så här, jag blir arg. Så att därför bestämde jag mig för det här, att jag ska komma in på Balettakademin och jag kommer göra vad som krävs för att komma in där. Sen hade jag ju inte gjort jättemycket research på kanske vad det innebär att gå Balettakademin, så jag hade ju bara bestämt mig för att gå där. Sen kom jag in till slut och gick på Balettakademin, och det kanske inte var rätt miljö för mig, för att det dödade ganska mycket av min kreativitet och jag skapade väldigt osunda vanor där inne som skadade min kropp och så.
Vad för vanor?
Nej, men jag tränade när jag var sjuk, jag tränade när jag var skadad, jag satte så höga prestationskrav på mig att jag fick ätstörningar.
Vad för ätstörningar?
Nej, men jag åt extremt nyttigt, för vi hade ju kostrådgivare då. Och jag ville ju följa det som hon sa. Och då var det mycket snack om det här att man inte ska äta kolhydrater, man ska inte äta socker. Så jag började ju kolla allting, innehåll, vad varenda liten grej innehöll liksom. Och kolhydrater, det är ju liksom en jättebra energikälla. Som när man tränar 8 timmar om dagen behöver man ju energi, man behöver bränsle. För jag menar, protein, det är ju någonting som ska bygga upp muskler. Så jag käkade mycket protein och alldeles för lite liksom bränsle, för fett och kolhydrater är ju bränsle som man kan använda som bensin. Och när jag inte käkade tillräckligt mycket bensin, då var ju kroppen tvungen att omvandla proteinet som är byggstenar till bränsle, till energi som jag skulle kunna använda. Och den processen gör att man tar bort hälften av kalorierna typ. Och det är inte bra att omvandla byggstenarna till energi på det viset. Det är inte så effektivt som det borde vara. Och det gjorde ju att min kropp inte fick den energi den egentligen behövde. Och inte kunde använda proteinet på det sättet som den behövde till att bygga upp och återhämta kroppen. Så därför hamnar jag i en ond cirkel och jag mådde mer och mer dåligt. Och när jag mår dåligt så gillar jag inte att äta. Och så blev det bara dåligt av allting.
Och du var väldigt skadad också där, va?
Jag var jätteskadad, överallt. I slutet så hade ju jag dragit av ena hamstring. Eller inte, jag vet inte om hela hamstring var avriven från början. Men det var många trådar i den där hamstringen som hade gått sönder. Så att jag hade väldigt, väldigt ont i höger sida, vilket gjorde att jag snedbelastade, så att jag fick också inflammation i höger höft. Och sen så gick jag till kiropraktorn och så frågade kiropraktorn, vart är ditt nyckelben? Och jag bara, jag har ingen aning om. Och då sa kiropraktorn, antingen har du stukat det eller så har du brutit det. Men det är ju bara att vila liksom. Och så knäckte de typ tillbaka, jag vet inte vad som hände. Men det var inte så mycket man kunde göra förutom att vila. Men det gjorde också att jag fick inflammation även i axeln, i höger axel. Men jag sket ju i det. Jag tränade ju på ändå, för att varje morgon när jag gick till Balettakademin smörjde jag in mig med Linnex. Så det blev ju jättekallt och varmt, så det domnade ju bort. Plus att jag käkade Voltaren också. För att det var så här... Vi hade så höga krav. Alltså missade vi... Typ, jag tror vi fick vara borta 10 dagar på ett år. Var vi borta mer än det så fick vi ju gå om. Och den här utbildningen kostar väldigt mycket. Och man vill inte gå om. På många sätt liksom. Så det var ju bara att bita ihop och köra.
Så du klarade av tiden i alla fall?
Ja, jag klarade av det. Men sen så är ju fortfarande... Just det, jag hade ju inflammation i stortåleden också. Det var ju det som sen fick mig att sluta dansa helt, faktiskt.
Jag kommer ihåg några gånger där du bara kom hem och typ grät för att du skulle åka till... Vad var det någonstans då? Var det Södertälje du åkte till?
Jävla, och undervisa. Och jag kunde och typ inte ens gå utan att hela... För hamstring, det var jättejobbigt, för att det är ju mycket vighet och så. Men man kunde ändå jobba runt det på ett sätt. Men stortåleden, den river upp varje gång du går. Alltså varje gång jag gick en promenad eller bara gick till kylskåpet för att hämta någonting. Så nötte man ju på den där stortåleden och så drog skadan upp hela tiden. Så jag gick typ med den där skadan i 3-4 år. Innan den läkte, efter jag hade slutat att dansa. Plus att många av mina skador är ju att jag har kompenserat för att min hamstring var skadad. Och så har jag, det är ett R i den nu, så den är stel. Så att många av typ mina nackont och sånt som jag har nu, det kommer ju från att jag har felbelastat.
När man går på Balettakademin så kan ju jag tänka mig också att det är väldigt så här granskande där. Att folk går egentligen
gör tvärt emot vad man ska göra. Man kritiserar, man får inte så mycket beröm och sådär. Hur var tiden där?
För mig var den ganska tuff, för att jag passade inte heller riktigt in i normen. Så som man skulle vara och se ut och göra på Balettakademin. Så för mig var den väldigt tuff. Det var inte många positiva ord jag fick under de 3 åren när jag gick där. Jag kom in som en sån här sprudlande glad. Jag älskar att dansa, jag älskar livet. Och hade väldigt positivt mindset till andra dansare och var glad för om någon fick ett jobb eller sådär. Och allting det förändrades efter 3 år. Jag blev lite bitter när andra fick jobb och jag blev lite nedstämd, och jag märkte att folk där kanske inte gillade mig jättemycket, lärarna. Vissa lärare absolut gillade ju mig och jag gillade dem jättemycket, och vissa dagar och stunder hade jag ju mina bästa stunder i mitt liv också. Så att det var ju mycket bra som hände där också, men jag mådde inte särskilt bra i den miljön. Och det var också därför mycket jag slutade dansa sen, för att det är ungefär samma miljö man jobbar i sen, för det finns så extremt lite jobb som alla tävlar om, och alla pratar och bråkar om allas ryggar. Ingen gläds för någon annan, utan man är hela tiden missunnsam. Och det är ingenting som jag vill eller klarar av att leva i. För dans var inte längre något roligt för mig efter utbildningen. Utan det blev någonting som mer var förknippat med ångest. Och så fick man ta dansjobb som jag inte ville göra, som jag inte tyckte alls var kul, bara för att ha råd att betala hyran och kanske ha råd att köpa mat. Så det blev inte roligt. Så därför bestämde jag mig för att sluta. Och det är lite så jag tänker med allt. Typ som med musiken nu. Det gör jag enbart för att jag tycker att det är så himla roligt bara. Och den dagen det blir ångest eller blir för mycket allvar i det, så kommer inte jag vilja fortsätta.
Det låter som ett väldigt sunt sätt att se på allting.
Mm.
Musiken har också gått bra.
Ja, eller det tycker jag. Jag har fått mycket bra feedback på musiken, och det är verkligen någonting som jag bara gör för att jag tycker att det är superkul.
Är det många som blev chockade när de såg dig dansa?
Ja, för jag har ju inte visat det. De som har följt mig i bloggen i typ sen 2008 vet ju att jag har dansat mycket och kanske sett några klipp eller sett bilder från när jag dansar, och vet att jag har en utbildning. Men sen lade jag ner det. Jag har ju inte dansat på 7 år förrän det här året ungefär. Så när jag då visar upp en musikvideo där jag faktiskt dansar och visa bilder på det, och folk bara wow, men gud, shit vad avundsjuk jag blir att du lärde dig så där fort. Jag bara, fast jag har tränat i typ 20 år innan. Men det sitter fortfarande i.
Efter Balettakademin och dessutom dansen så hoppar in på Allers. Och du lyckas ju också skitbra på Allermedia. När du jobbar som mediasäljare.
Mm.
Kan inte du berätta de här tipsen du gjorde för att få in kunderna och få dem att köpa av dig? Du gjorde ju vissa sådana här små tips.
Ja, men jag kanske sa att det var en lite mera tidsbegränsning. Att de var tvungna att skynda sig, att det är andra som köper.
Berätta ett exempel när du satte någon sån modenummer.
Ja, men just det. Vi hade ju modenummer i L då, den här stora tidningen, i februari och i början av hösten.
Då sålde du annonserna till.
Ja, och de här modenumren var ju väldigt populära. Så var det 1 år en kund som faktiskt nästan inte höll på att få plats. I sista sekund så löste jag ett uppslag som de verkligen ville ha. Men då ville jag ju sätta min årsbudget liksom till nästa år. Och då hade jag kanske så här 50 000 kvar eller 60 000 kvar till min årsbudget. Att ta årsbudgeten först av alla. Så jag bara, hur ska jag lösa det? Alla kunder som köper har redan köpt. Och jag typ hörde av mig. Alltså jag hade rensat alla tidningar på nya kunder. Jag bara, hur ska jag lösa det här? Jag måste få någon att köpa om ett halvår fram. Eller 8 månader fram. Så då ringde jag den här kunden som nästan inte hade fått plats i modenumret. Så sa att, nej, nu börjar modenumret bli fullt här om 8 månader. Ni måste boka det här nu liksom. För att annars så kan det bli som sist gång att ni kommer inte få en plats.
Typ så, och de bokade en vecka innan
sist gång. Jag hetsade dem liksom. Och det slutade ju med att de bokade. Och jag klarar min årsbudget.
Woho, grattis. Sverige. Och sen blev du till årets säljare.
Ja, blev jag det?
Nej, årets raketen och så. Du fick ju priser.
Nej, jag fick, eller jag kommer inte ihåg.
Årets klippan, nej. Jo, ja, årets rookie. Fick jag. Årets rookie blev det. Jo, du fick en glasstatuett på det.
Ja, men jag fick en glasstatuett. Men jag vet inte om det var för att jag satte årsbudgeten först. Eller om det var för att jag blev, någonting årets blev jag.
Man kan säga så här, du krängde jävligt bra i alla fall. Det... Du är riktig jävla supersäljare. Så förhandlar ni med vargen, då är det en tuff jävla att förhandla med. Det kan jag säga.
Ja, men det, jag har ju haft bästa läraren.
Vem då?
Dig.
Tack, tack.
Uh-huh.
Nej, men du är duktig på att förhandla. Du är vass, du är hård.
Ja.
Har du någonting, har du något tips till dig nu då? Om du förhandlar med någon typ så här, någon som hör av sig, hej, vi skulle vilja köpa 2 Instagram av dig, vi kan erbjuda det här. Och du bara.
Men vet du vad jag tror att min bästa grej är? Att jag bryr mig inte om de köper eller inte. Jag är lite sån hela tiden.
Skitbra.
Det var samma sak som med mitt, mina dansjobb. Jag bara, nej, det kostar, annars kommer jag inte. Och det är så här, jag bryr mig faktiskt inte. Ja, men ni vill köpa Instagram, men det är jättekul. Men det kostar det här. Och de bara, vi har inte råd. Jag bara, okej. Okay. Och sen så bara, okej, okay, men hör av er om ni får råd någon gång i framtiden. Ha det så bra, hej.
Och det där är också faktiskt bland det bästa tipset. Om man kollar på säljteknik så är det så att de säljarna det går bra för- som har kanske, de har satt en order, brukar man prata om en sån här catch-up-effekt. När de sätter en order så regnar alla på köpet. Medan de säljarna det går sämre för och mindre bra är ju när man är panik, man måste sälja hela tiden. Man försöker dra in dem och de bara, nej men vi kan inte pröjsa. Okej, okay, men då hittar vi någon lösning, vi försöker göra så här och så här. Att man vill ju ha det man inte kan få. På det här sättet, genom att du typ inte bryr dig, då känner de det också. Bara, shit, vi kommer inte få köpa det här. Och då börjar de höra av sig och bara vilja köpa och göra allt för att försöka få det.
Nej, men jag har ju många kunder, speciellt en kund som jag jobbar ganska mycket med nu. Jag tänker inte nämna några namn. Men den kunden hörde av sig till mig kanske 3 år innan vi ens började jobba. Och den här kunden hörde också av sig nästan, alltså minst 2 gånger i månaden, alltså i 3 år. Och ville köpa. Och jag sa, jag jobbar jättegärna med er. Ni har jättefint varumärke, det kommer gå superbra. Men inte till det här priset. Det kostar inte det. Och varje gång, vi kör typ nästan en gång i månaden. Ja, men vi kör ganska ofta nu. Och varje gång är samma visa. Ska jag förhandla ner? Kunden ska förhandla ner. Jag bara, nej, du vet att det här är inte mitt pris. Så varenda gång liksom.
Vilken är kunden?
Nej, jag älskar kunden.
Okay,
jag tycker ändå de är lite sköna. Försök ju varje gång i alla
fall. Det är skitbra. Det är rätt.
Ja.
De får väl en bra pris av dig också?
Självklart.
Bra. Du är också nykterist. Eller?
Nej, nykterist kan inte jag säga att jag är. För att jag dricker ju ändå en gång varannat år. Typ.
En gång varannat
och
år.
Det är inte så att jag har bestämt mig för att jag ska vara nykterist. Men jag dricker inte nästan aldrig.
Hur kommer det sig? Många personer typ dricker ju 1-2 gånger per vecka.
Ja.
Och du har också gjort det, eller?
Ja, jag har druckit 3-4 gånger i veckan också. Fast jag gillar ju inte alkohol. Jag tycker det är väldigt äckligt. Och jag har inte tid att vara bakis. Jag har inte tid att vara trött. Och jag tycker det är extremt... alltså jag tycker ingenting är gott med alkohol. Vilket också gör att jag unnar mig inte någon alkohol. För att jag tycker inte att det smakar helt enkelt inte gott i min mun. Nej, det känns bara giftigt. Och det är ju ett gift som man häller i sin kropp. Och det känns inte bra. Jag festade ganska mycket förr och det var jättekul. Jag har haft väldigt, väldigt roligt. Men sen tröttnar man lite på det. Och när jag festade som mest så började jag få ångest varje söndag. Fick jag ångest och sen började jag få lite minnesluckor. Och då blev jag så här, nej, nu har det gått över styr. Nu måste jag sluta och jag är allt eller ingen. Så då slutade jag. Så jag slutade typ när jag var 23 år. Min rektor på Balettakademin sa faktiskt till mig, för jag drack ganska mycket, eller nu låter det som jag drack. Jag var ute och festade mycket, men jag var ju väldigt lätt påverkad, så 2 glas vin var ju jag liksom lite berusad på. Så det var inte så att jag drack mängder. Men han sa till mig att det funkar ju inte. Du sköter skolan jättebra, så vi kan inte säga något, men vi ser, för då var det ju så här mingelbilder att du är ute och festar ganska mycket och det kan ju kanske skada din kropp och så, vilket det också gjorde. Han hade helt rätt. Och jag visste ju också det. Så då la jag av bara.
Det var jättebra.
Men jag har ganska bra, bestämmer jag mig för någonting. Det är inga problem för mig att följa det.
Har du testat rök någon gång?
Aldrig.
Skulle du kunna tänka dig göra?
Nej, jag tycker det är så onödig grej. Jag känner inte effekt av rökning. Det är jätteskadligt för kroppen. Och du får ju ingen effekt. Det är ju inte som av alkohol. Då får du, man kanske får en liten effekt av rökning. Kanske 10 minuter att man blir lite yr. Men att 10 minuter kom igen. Det är ju ingenting. Av alkohol får du i alla fall en förhoppningsvis ganska skön och rolig effekt. En längre tid. Men rökning känns bara i mina ögon meningslöst, och så luktar man skit också. Och så kan man bli beroende ganska fort.
Ja, det är inget bra. Och det kostar mycket pengar också. Det är dyrt.
Ja, men ska man betala pengar för att förstöra sin hälsa? Det känner jag är ganska onödigt.
Ja, det är inte svinbra. Skulle du bli sur om jag börjar röka?
Nej, men jag skulle tycka att du var väldigt korkad.
Vi säger så här. Vi säger att jag bestämde mig med en vecka så här. Jag ska börja röka. Trycker ett paket om dagen. Hade du gjort slut då?
Alltså, jag hade ju försökt prata vett i skallen på det. Jag hade en pojkvän förut som rökte. Jag tvingade ju honom att sluta. Han fick inte röka när jag var med.
Men vi säger att jag börjar
så äckligt
röka.
Ja.
Hade du ju typ gjort slut? Och jag säger så här, nej, jag kommer röka ett paket om dagen.
Jag tror det. Faktiskt. Nej, men ska jag...
För då hade också du och jag, alltså det handlar inte bara om det. Det handlar om att då har du och jag en helt annan syn på livet.
Ja, det har vi. Jag tycker på riktigt att det är korkat att börja röka.
Min mormor rökte, hon dog i och för sig i lungcancer. Men hon rökte, och jag frågade henne varför hon rökte. Och då sa hon att hon gjorde det för att hon var med under kriget, andra världskriget. Och då
jag tycker att faktiskt att det är skillnad på förr i tiden, för att då var det inte ansett som lika farligt. Alltså jag tror nu att folk kommer hata mig efter den här podden. Men typ som kött nu. Vi har ju växt upp med att kött är bra och kött är... Så var ju säkert rökning på den tiden. Det var ingen som talade om att det var farligt. Men jag tror att nu börjar det komma studier på att kött kan faktiskt orsaka vissa sjukdomar och negativa effekter på människans kropp.
Ökar sannolikheten för cancer.
Ja, det kan det också göra. Och då om typ 20 år så kommer folk bara, men gud vad korkad du är som käkar kött, hur kan du göra det? Alltså lite samma grej.
Mm. Och där kommer vi in på en väldigt intressant fråga som jag tror väldigt många undrar över. Och det är varför du äter veganskt.
Det är, när jag var liten var jag vegetarian. Jag har alltid sen jag kan minnas tyckte att det var fel att äta kött när jag var liten. Det var nästan så att jag kommer ihåg att jag satt och kollade på de här köttbitarna och jag ville verkligen inte äta, men sen så blir man ju så här, nej men du måste äta. Det är protein, du behöver det för att växa. Och så åt man ju det som man blev serverad. Men ett tag så, jag har alltid käkat vegetariskt i skolan. Förutom typ första skollunchen i ettan när fröken tvingade i mig köttbullar och jag gick ut och spidde för att jag tyckte det var extremt äckligt.
Varje gång
jag fick en sån här, ja, men jag fick en sån här brosskula, det var så här mamma ska ha en köttbullar, liksom mamma fick någon sån här äcklig sena brosskula. Alltså jag, magen vände sig på mig, jag fick gå ut och kräkas. Och efter det käkade jag vegetariskt i skolan resten av tiden, hela vägen till gymnasiet. Men hemma har jag käkat kött. Men en tid fick jag också, när det började komma korn och sånt, så började jag käka vegetariskt hemma. Men sen fick vi en PT och jag tränade på elitnivå som sa, nej men du måste i alla fall äta fisk och kyckling. Så då började jag göra det, och samma sak på ballettakademin och PT-skolan. Alla liksom, nej men måste äta det här liksom för att bygga muskler. Du tränar så mycket så du måste göra det. Men jag har alltid tyckt att det kändes fel. Och sen så, jag kommer ihåg dagen då jag blev vegetarian för typ 3 år sedan. Jag satt, hade lagat sötpotatis och lax. Och skulle försöka få i mig det här. Och det bara växte i munnen när jag stoppade in laxen. Så jag fick gå och slänga den. Jag tänkte bara, det kanske var något fel på den där laxen. Så lagade jag samma sak kanske 2 dagar senare. Och samma sak hände. Jag bara, ah, det går inte. Så att jag slängde, jag bara, då bestämde jag mig för, nej, nu testar jag bli vegetarian i en vecka. Och då har alltså läkarna sagt till mig att jag ska inte bli vegetarian, för jag hade lite problem med mina hormoner och jag hade problem med magen. Så de bara, det kommer bli värre om du blir vegetarian, det går inte, du måste äta rött kött minst en gång i veckan. Och jag bara, nu skiter jag i det, för att magen blir inte bättre ändå och hormonerna verkar ju inte heller bli bättre, så nu blir jag vegetarian, det spelar ingen roll. Och sen så blev allting så mycket bättre. Magen började fungera som den ska. Och hormonerna blev mycket bättre. För jag har nämligen mätt nivåerna och så. Liksom, så jag vet ju att de är mycket bättre nu än vad de var innan. Och sen så började jag kolla på olika dokumentärer. Jag började göra mer research på recept. Jag började äta mer och mer vegansk mat, för då åt jag ju vegetariskt först. Och sen märkte jag, shit vad jag mår bra. Jag känner mig lätt, jag aldrig mer. För förut hade jag jättemycket hjärndimma och liksom blev väldigt trött på eftermiddagen. Det var helt borta. Och sån här matkoma. Finns ingen matkoma längre, även hur stora portioner man äter. Så får jag inte matkoma längre. Och...
superskönt att slippa det.
Nej, men allergierna gick ner. Som jag var ju allergisk mot typ varenda livsmedel innan. Mm. Att nu kan jag nästan äta allt. Så det var bara positiva effekter. Och med det så kollade jag på de här dokumentärerna och inser hur förjävlig köttindustrin är och hur vi behandlar djur. Och jag skäms över mig själv som inte har tagit reda på det här innan. Och jag får en sån här ilska inombords, så att shit vad jag har varit med och bidragit.
Vi lurade det.
Ja, jag känner mig faktiskt lurad. Jag hade önskat att någon i skolan kanske bara hade informerat mig om det här, så jag hade kunnat ta valet då. Precis som man blir med rökning nu till exempel. Man får se en video vad som kan hända med lungorna och vad som kan hända om man börjar knarka. En sån video hade jag velat se om djurindustrin och om kött.
Jag har ju också verkligen påverkats av det och tog mitt beslut ungefär i samband med dig.
Mm.
Och det har ju gett såna sjuka skillnader på mig, skulle jag säga. Mm. Jag hade ju, som du vet, också massa problem med aknen. Min akne försvann.
Den är helt sjuk.
Alltså, den är helt störd. Jag hade jätteproblem med den. Jag har till och med så här smink hemma. Jag har fortfarande sminket kvar hemma, men jag använder det aldrig. Nej. Men så här foundation, du vet, som jag blippar på överallt för min akne. För jag mådde så jävla dåligt över det.
Din panna var helt galen.
Jag gick och köpte Stioxyl. Jag gick och köpte Baseron, alltså 10%. På apoteket finns det här 5%. Sen kan man gå och fråga i kassan, då får man de absolut starkaste produkterna.
Men det blev ju aldrig bättre.
Det blev inte bättre, det funkade inte. Men jag förstörde hela min hy och blev supertorr, fick utslag. Och bara tryckte i med antibiotika, gick jag till och med till läkaren. Och allt bara för bort de här finnarna. Gick till aknespecialisten.
Mycket var ju mjölkprodukterna.
Exakt. Sen slutade jag med mjölken. 2 månader senare, alltså alla mejeriprodukter, mjölk, ost, allt sånt, smör, försvann typ allting. Jag bara, det här är helt sjukt. Jag har haft det hela mitt liv, den här jävla aknen. Det var jättestor skillnad, men sen mådde jag bättre. Jag har haft superont i ryggen. Men sen det här som... när jag gick över så var det först och främst hälsofokus. Det var inte så mycket djuren jag tänkte på.
Nej.
Då. Det var ju den här att öka sannolikheten för cancer. Som jag såg på TV4, en dokumentär om det. Och då var det så här, nu slutar jag, för mitt mål är att leva länge. Och som jag pratade i många poddar tidigare. Så att jag har ju ett mål som jag håller på att försöka sträva efter. Det är ju evigt liv, eller leva typ så 1000 år i alla fall. Och då handlar det om för mig nu, genom att tekniken går framåt hela tiden. Men jag måste leva så länge som möjligt så att tekniken också kommer ikapp.
Men mitt mål var inte, i början var det inte hälsofokus. För att jag, efter vad jag hade lärt mig på mina utbildningar så, trodde jag att jag skulle bli mindre hälsosam. I och med att man äter mera kolhydrater och liksom sådana saker. Så jag tänkte, men jag kommer ju bli mindre hälsosam nu. Men det kändes bara inte rätt för mig att äta kött. Jag blir äcklad av det. Så det var ju en positiv överraskning att wow, jag mår så mycket bättre.
Ja, super. Och nu är det också, som du sa också, en djurfråga. Att det är så här, att hur kan hur kan vi välja att de här ska dö, de här djuren? Vad är det som gör det? Och då kan flera säga att vi är högst upp på näringskedjan, vi får välja, vi ska äta allt annat. Typ. Så, men tänk om det kommer några utomjordingar som har 10 000 IQ och 30 meter långa och är smartare än vi är. Då är vi näst längst högst upp. Är det okej då att de tar våra barn eller rycker ifrån min arm och suger ut allt mitt blod i mitt huvud och biter av det? Och döda alla mina kompisar bara för att vi är inte näst högst upp, för att djur lider ju fortfarande.
Ja, men visst, de kan säga så, vi kanske är högst upp på näringskedjan och allt för det. Men grejen är att förr i tiden så kanske man var tvungen att äta kött, för att det fanns inget annat att äta. Typ om man bor i Sverige på vintern, det var inte så att man kunde gå ut och plocka potatis eller äpplen eller sånt. Så det kanske var så här, okej, men jag måste äta det här djuret här. Men jag menar, alltså, hallå, vi har ju mataffärer nu. Man behöver inte gå ut och döda djur och äta kött.
Ja, nu finns det hur mycket som helst.
Det finns ingen anledning, för att man klarar sig minst lika bra utan animaliska produkter, om inte ännu bättre.
Och då kommer vi till nästa fråga till dig då.
Vad äter man istället för att äta typ kött och ja, såsar eller vad det nu är?
Men många, när man äter kött, eller vi svenskar i alla fall, planerar ju alltid måltider. Ah, ska jag äta fisk? Ska jag äta kött? Ska jag äta kyckling? Och sen så planerar man liksom resten av tillbehören ut efter vilken animalisk källa man ska äta. Så att många blir så här, aha, hur ska jag planera min måltid nu? Men om man börjar och går över liksom en övergång, jag rekommenderar att man kanske trappar ner, alltså börja med en måltid i veckan, att göra den vegansk, och så kanske man hittar sitt favoritrecept på den, och sen så kanske man utökar med en till, så kanske man har två favoritrecept veganska, så kan man börja med två dagar i veckan, så kan man trappa ner allting, för varenda måltid gör ju skillnad. Ibland så, du äter ju, har ju ätit mycket så här umf och
alltså halvfabrikat,
kött,
ja.
Ja, halvfabrikat, och jag äter ju inte det.
Jag äter clean food.
Men är man väldigt, väldigt vilsen, så kan ju det kanske i början vara ett bra alternativ. Och typ om man ska över kompisar som kanske äter kött, så kan ju det vara en bra grej att bjuda på. Om man ska äta taco, så att kanske göra det på en sån här, ja, men vegansk tacofärs istället. Men som jag, när jag äter hemma, jag äter ju mycket råvaror, typ som, ja, men rotfrukter, potatis, sötpotatis, och en stor sallad. Jag kan typ omkoka en sötpotatis och sen göra en stor sallad med avokado och groddar, och typ någon tomatsås till det, och äta det bara så. Och då tycker folk, men vart är proteinkällan? Men det finns protein i allting som man äter. Så äter man bara tillräckligt mycket, så får man i sig det protein som man behöver. Och vi behöver inte så mycket protein som vi äter. Äter man bara tillräckligt med energi som kolhydrater och så, så kan kroppen använda det proteinet vi äter till att bygga upp kroppen så som man ska göra. Så man slipper att använda proteinet som en energikälla, det jag pratade om tidigare. Så ja, men det gäller att äta tillräckligt mycket. Det är, havregryn är en bra proteinkälla, quinoa är bra protein, nötter och frön. Det finns protein i allt, det finns protein i broccoli. Har ni någonsin träffat någon som har proteinbrist?
Nej, jag tror inte det, va?
Nej, jag tror inte det. Jag har aldrig hört talas om någon som har proteinbrist i alla fall. Så att jag tror inte det är någonting man behöver oroa sig för om man äter tillräckligt mycket med energi varje dag. Och är man orolig, så kan man kolla det i vissa hjälpmedel som finns på nätet, där man kan fylla i, det här har jag ätit idag, så får man se hela aminosyraprofilen liksom. Kronometer.com brukar många veganer, de som börjar bli veganer, för att kolla liksom om man får i sig alla vitaminer, mineraler och aminosyror. Kan vara bra i början.
Och de tre sista frågorna med Ida Varg kör vi på min YouTube-kanal Alexander Pärleros. Där kan ni gå in och se de tre sista superspännande och intressant och lärorika frågorna. Och då hoppar vi till den sista frågan till dig nu. Om du skulle få önska en gäst i Framgångspodden, vem hade du valt just av alla personer som du har möjlighet att välja på?
Oj.
Vilken prestationsångest du fick.
Nej, men jag kommer, det är bara så still i min hjärna. Det har varit så många bra gäster hos dig redan.
Kan du inte säga om något av de avsnitten du har lyssnat på som du tycker är ett av favoritavsnitten?
Jag kan inte göra det så lätt.
Ja, det kan du få göra.
Jag tycker ju att Kjell Enhager är väldigt bra.
Han är bra.
Det första avsnittet med honom. För att jag vet att mental träning fungerar. För vi använder oss av det på Ballettakademin. Och det fungerar så himla bra. Och han påminner mig om att jag måste börja med mental träning, för att jag höll på med det ganska mycket förut, även efter Ballettakademin. Och jag mår bra av det, och det hjälper så mycket. Man kan verkligen styra sig själv med vad man tänker.
Helt rätt.
Mm.
Om man ska följa dig på dina kanaler, var kan man hitta dig och hur kan man komma i kontakt med dig?
YouTube, Ida Varg, söker man på. Instagram, Ida Varg. Blogg, idavarg.se. Mycket enkelt.
Men du, vilket härligt samtal vi har haft. Det har varit skitkul att ha med dig. Jag tycker att det blev jättebra. Vad tycker du?
Men jag tror det. Jag tror det blev toppen. Det var väldigt kul att vara med i alla fall.
Det var skitroligt. Och ni måste också kolla in avsnittet med Framgångsbilen som är ute med dig nu. Och det roliga var där att Lexus,
När de hörde att Ida Varg, att vi planerar henne som gäst i Framgångspodden, då tog de en riktig jävla specialbil för dig.
Alltså, så att du har en helt unik ärad bil.
Ja, du har alltså en bil som det bara finns 10 av i Sverige. Vilket är en så här superhäftig sportbil. Så det var, så vi har åkt och roddat med den allting bara för dig som gäst. Så att gå in och kolla in den också. Och vill du veta mer om Ida Varg, kan man komma i kontakt med dig på sen? Kan man mejla dig?
Ja, idavarg@gmail.com.
idavarg@gmail.com. Gillar ni det här avsnittet, gillar ni Ida Varg, skicka ett litet mejl till henne och säg det. Ja, det var supersnällt. Då vet jag att hon kommer bli lite glad. Sen vet jag att du kanske, du svarar inte på alla sms jag skickar och alla mejl. Du kan vara lite halvdålig med det, rätt mycket. Men jag vet att hon läser allting och kommer bli glad. Och du ska försöka svara också, eller hur?
Mm. Ja, jag ska försöka. Jag får ju en del mejl.
Ja, idavarg@gmail.com. Du, jättestort tack att du tog dig tid och kom hit. Nu tycker jag att du och jag går hem och lagar lite mat.
Ja, jag är så hungrig. Tack för att jag fick komma.
Fram Gangs Body with Alexander Perleros.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.